Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
But Danielson doesn't want to know about that. He's trying to go past Asamoah now. Is the referee going to pick up the ball and sound the final whistle? And he does. And Brazil win the World Cup for the fifth time.
Även om jag själv nog hade tröttnat rätt snabbt på alla dessa rytmer, så får väl det sägas vara den ljusa delen av det här guldfirandet. Det är ändå ljust när han sitter i spelarbussen och på spelarhotellet och på spelarplanet på väg hem och i spelarkortegen på väg genom både Brasilia och sen Rio de Janeiro med en trumbatteria i högsta hugg. Men det finns ju då också en lite sotigare del av firandet, en lite mer ledsam del av firandet. För det här var ju då på många sätt en triumf född i Rio Grande do Sul. Alltså delstaten där Porto Alegre är huvudstad. Det var ett gaucho-guld, så tillvida att Luis Felipe Scolari såklart är gaucho. Väldigt många i hans närmaste stab var gaucho. Det fanns några dussin spelare i truppen som kom därifrån. Och så gjorde ju givetvis Ronaldinho gaucho också det. Men när samtliga dessa skulle hedras med en egen parad genom Porto Alegre, så valde Ronaldinho att avstå. Han kände sig tvingad att avstå, för han upplevde ju alltjämt att han inte var välkommen tillbaks till sin hemstad. Och det gick story som han hade försökt återvända några gånger och liksom blivit utbuad och utslängd när han visade sig på nattklubbarna i stan. Han kom visserligen till Porto Alegre inte så där jättelångt senare, men då låste han in sig i den nya familjefastigheten. De hade ju lämnat den där villan med den igenfyllda swimmingpoolen och istället köpt ett stort compound, alltså det fanns stort som ett kvarter nära den stadens Ipanema-strand. Och det var ju så gated så att gated community inte räcker till. Mm. Och där spärrade han in sig med nära och kära. Men det är klart att det är något väldigt deppigt i det här. Att han uppfattade sig som så ovälkommen i sin stad. Att han inte ens ville delta i en hyllningsceremoni. För att han befarade att det skulle slå över till en häcklingsfest istället.
Ja.
Och det var ju någonting som han behövde processa under den här sommaren, och det var rätt mycket som han behövde processa, för det var också någonting han själv kom att säga när han såg tillbaks på den här guldsommaren, att det hände någonting med mig i samband med guldet. Svårt att förklara, men på något sätt vaknade jag upp som världsmästare morgonen efter och var en annan person. Jag kände mig annorlunda. Och det menar ju Ronaldinho i grund och botten var en väldigt positiv sak. Han hade liksom nått ett högre tillstånd av inre frid och sinnesro. Men det var ju andra som också såg en förändring och som inte uppfattade den som lika självklart positiv.
Nej, vad var det då?
I första hand kanske då Luis Fernandez, huvudtränare för Paris Saint-Germain. Men jag tror att i hans ringhörna fanns nog rätt många runt PSG under spelåret 2002-2003.
Ja, för nu handlar det ju inte bara om att hänga i det där huset längre, va?
Nej, så man kan ju börja med att tycka att han ska tillbaka till Paris och komma i form för en ny säsong. Men det var ju ganska trögflyttat med Ronaldinho den här sommaren. Han var inte direkt i maxvarv när den franska säsongen drog igång. Och när han ändå börjar närma sig matchdugligt skick, ja, då drar han raka vägen tillbaks till Brasilien. För då ska det spelas en vänskapslandskamp mot Paraguay, som i praktiken är en typ av hyllningsmatch till världsmästarna. Och den tänker inte Ronaldinho missa. Men det innebär väl att det går ytterligare några veckor innan han faktiskt är spelduglig. Så han startar, om det är sjunde eller sjätte matchen den här ligasäsongen, som han gör sin första start. Och Luis Fernandez är förbannad redan där. Och även om han då gör mål direkt mot Lille i comeback-matchen, så är ju Luis Fernandez förbannad redan där, och argare ska han komma och bli. I och för sig absolut så att när Ronaldinho orkar bry sig så är han ju jättebra. Han har en stor föreställning i slutet av oktober när han gör två mål mot Olympique Marseille. Och gör man två mål mot Olympique Marseille, då blir man rätt poppis runt PSG. Ja. Men det var i alla fall i Fernandes ögon ett undantag. Och den där fiktionen, den blir starkare och starkare. Och Fernandes börjar i sina internationella intervjuer muttra på engelska om hur Ronaldinho ska vara a player by day and the playboy by night. Ja. Och de orden ansåg han väl sig få fog för i mitten av november, då PSG åker upp till Lens för att spela bortamatch. Och Ronaldinho blir påkommen med att ha smusslat in en kvinna på hotellrummet natten före match. Och det uppskattar inte Fernandes. Nej. Så han bestämmer sig för att peta Ronaldinho. Men det landar han inte, för när petningen blir känd så blir han överkörd uppifrån av klubbpresidenten Per Pere, som i sin tur då tog sina order av Canal Plus-höjdarna som ägde PSG. Ja. För Canal Plus-höjdarna, de tyckte att den där världsmästaren Ronaldinho var rätt bra att ha i de franska ligasändningarna på TV med all sin oförutsägbara karisma. Så den här maktkampen förlorade Luis Fernandes. Han fick lov att starta med Ronaldinho. Han konstaterade att hans lag förlorade med 3-2 och blev väl inte direkt muntrare när klubbpresident Per Pere omedelbart efteråt ändå gör en poäng av att ta sig in i omklädningsrummet och personligen gå fram och gratulera och tacka en, ärligt talat, rätt medioker Ronaldinho för hans fantastiska insats och prestation. Nej. Och här är det väl ganska enkelt att begripa att som tränare är du inte jättenöjd med det här läget.
Nej, du kan ju inte ha ett sånt beslutsfattande liksom.
Och du kan väl inte heller ha en storstjärna som, ja, men i grund och botten är bortom kontroll så tillvida att han inte bryr sig. Nej. PSG är ju en generellt dålig höst och Ronaldinho är med och sänker dem. Så de ligger någonstans i tabellmitten in i juluppehållet. Och, ja, vad tror du där? Tror du Ronaldinho kommer tillbaka i tid efter sin julledighet?
Nej, jag tror han tar en brasiliansk ledighet.
Det kan jag försäkra dig om att han gör. Skulle komma tillbaka, ja, men i god tid före årsskiftet, och släntrar väl in en knapp vecka senare. Och de meddelar att det hade varit lite körigt i Brasilien, för det hade varit, ja, ni vet, det är grejer med mina tänder, så jag hade liksom ett tandläkarbesök som jag var tvungen att passa. Man måste passa tiderna, ni vet.
Ja, och, precis.
Och grejen här är ju också att, ja, Fernandes är såklart rasande, men rätt stora delar av det egna omklädningsrummet ska också ha tröttnat. Ja. För Ronaldinho kommer ju liksom invisslande då en knapp vecka för sent och liksom bara morsar på sina lagkamrater i omklädningsrummet och ser väl brasilianskt solig ut i det läget. Ja. Men medan de liksom håller på att byta om och förbereda sig och ska gå ut och träna, så sticker han bara in huvudet, säger tjena tjena, och sen går han iväg och liksom ställer sig och pratar mobiltelefon på obestämd tid medan de andra går ut i träningsplanen. Ja. Och då är det någon reservmålvakt som heter Lionel Letizzi som ja, men bokstavligt talat ska ha tryckt upp honom mot väggen och undrat vad fan han egentligen höll på med. Och det här medför ju att Ronaldinho, han blir inte formellt avstängd, men han blir i praktiken avstängd i nästan 2 månader. Det går 7-8 matcher i ligan då han inte startar en enda. Och han tar väl inte de petningarna, den sidsteppningen med sammanbiten målmedveten professionalism direkt. Utan det tar ju bara han som en anledning att strunta i ännu fler träningar och hänga ut det ännu senare.
Ja.
Och det är väl här som det verkligen blir player by day och playboy by night. Nu är det inte längre liksom ganska inbjudande familjegrillningar hemma i huset på söndagar. Utan nu blir det rätt barnförbjudna hedonistiska nätter runt Stringfellows och en del andra klubbar inne i centrala Paris veckorna igenom.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig är över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet. Så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter. Som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Och ska vi gå på hur hösten 03 blir i Barcelona?
Ja, absolut. Och hela den här eran, hela den här historiska förändringen förenklas ju så väldigt mycket av att det verkligen uppstår kärlek vid första ögonkastet när Ronaldinho spelar inför sin nya hemmapublik på Camp Nou. För det är ju en så jävla speciell match, den första hemmamatchen för säsongen, när de möter Sevilla mitt i veckan. Och matchen föregicks ju av ett intermezzo, en förhandlingsförveckling där det verkade som att Barcelona skulle behöva avstå från typ alla sina landslagsspelare. Den här matchen skulle spelas på en onsdag och för att hinna till Sydamerika, ja, då behövde spelarna åka på onsdagen. Och de försökte flytta matchen, de trodde de hade lyckats, sen fick de avslag när den skulle spelas på onsdagen. Och de funderade på hur fan de skulle undvika liksom ett nederlag både vid förhandlingsbordet och på fotbollsplanen. Och så kom de på den där snilleblixten då att, ja men va, klart vi gör så här. Visst, vi spelar på onsdag. Avspark klockan 00:05.
Ja.
Alltså det som egentligen uppfattas som tisdag natt ska de spela. Och det ska de göra för att få tillgång till sina sydamerikanska landslagsspelare. Och bara den bakgrunden, bara den inramningen det innebär att spela på Camp Nou inför fan nästan fulla läktare mitt i natten. Allt det ger ju en speciell känsla till Ronaldinhos hemmadebut.
Och Ronaldinho hade ju inget emot att spela klockan 12 på natten.
Nej, alltså, de ligger ju under in i andra halvlek. Men sen suger då Ronaldinho tag på en boll och driver upp den. Och bultar in bollen, ribba in. Och det är ju ändå klockan 01.24 på natten. Klockan är alltså nästan 1:30. Och som du själv är inne på, varor, det är min favorittid på dygnet. Som Ronaldinho sa efteråt. Och det var... Ja, men en jävla minnesvärd start, och Ronaldinho har i efterhand, liksom även med allt han uträttade i Barcelona, pratat om det här som sitt varmaste minne från klubben. Ja. Det var en sån jävla kanonstart.
Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continua Ronaldinho, Ronaldinho!
Det var nog tur att de fick den gemensamt. Resten av hösten är ju sportsligt sett helt bedrövlig. Ja. Allt det här med det nya Barcelona, med Laporta och allt det som har hänt under de senaste 15-20 åren riskerade verkligen att rasera innan det ens hade börjat byggas, för Barcelona är ju usla. Tanken var att Ronaldinho skulle utgöra offensiv med Patrick Kluivert och Javier Saviola, och det borde väl ha funkat, men det funkade inte. De haltade fram, och Ronaldinho är ganska bra själv, men det klickar liksom inte. Och ja, in i november så ligger de fyra, och då får Ronaldinho problem med hälsenan. Och då visar det då sig hur betydelsefull Ronaldinho ändå redan är för det här laget. För det hade gått sisådär med honom. Det gick ju hisnande dåligt utan honom. Mm. För de vinner inte en match på en dryg månad i hans frånvaro. De förlorar mot Villarreal, och de misslyckas med att slå lilla Valladolid hemma, och de åker ner till Malaga och förlorar med 5-1. Mm. Och sen ska den här månaden avslutas med det lilla faktumet att det är El Clasico på Camp Nou. Och det är då Florentinos fullvarvade Galacticos som kommer. Och ja, det kan de väl få göra. Låt dem komma till Katalonien bara, för här förlorar vi inte. De har inte förlorat hemma Clasico på typ 20 år.
Nej.
Men nu var klasskillnaden för stor. Real Madrid var inte jättebra, och Barcelona gjorde det väl hyfsat okej. Okay, men det var ändå rätt självklart att Madrid vann matchen med 2-1. För så stor hade skillnaden lagen emellan, klubbarna emellan, kommit att bli. Och det här är då december 2003, precis före juluppehållet. Och goda råd är sannoliken dyrköpta. Det är så mycket kris att det kan bli tal om att sparka tränare och bygga om lag, och för den delen skrapa ihop någon typ av misstroende votum gentemot den nya ledningen ifall inte resultaten vänder. Och Ronaldinho gör comeback i matchen efter El Clasico, och det är en, ja, men en hyperviktig match, för det är derbyt mot Espanyol.
Ja.
Och vem coachar Espanyol?
Nej, men nej.
Det är Luis Fernandez som coachar Espanyol. Gamla polan från Paris.
Men jag tänkte på Paris, men Pochettino coachar väl dem sen, va?
Ja, det var ganska långt senare. Ja. Ganska långt senare. Men då blev det ju den personliga dimensionen till upptrappningen.
Ja.
Det var ödesmättat nog ändå. Men så kom den här gamla grollet att läggas ovanpå det. Och visserligen sa då Ronaldinho att nej, jag hade inga problem med honom, utan han hade problem med mig. Men då kontrade Luis Fernandez med att säga att nej, jag hade inga problem med honom, utan det var han som hade problem med sig själv.
Ja.
Och ja, där stod de in i matchen, och Espanyol tar tidigt ledningen. extra typiskt med tanke på att det är Jordi Cruyff som gör målet. Ja. Och det finns en tyngd i det mot ett ofungerande FC Barcelona. Så någonting måste ske. Och Ronaldinho tar tag i det. Han gör 1+1 och FC Barcelona vänder och går upp i 3-1-ledning på bara en halvtimme. Men ändå är det inte detta vi minns den här derbymatchen för, utan det är det skenande vansinnet som ändå råder under resten av speltiden. För Ivan de la Peña, den gamla Barcelona-killen, han får rött kort för Espanyol i den 41:a minuten. Och sen slutar inte utvisningarna att komma, utan det blir 6 röda kort i den här matchen. Jaha. 3 på varje sida. Och det här förstärks av att det är vid 6 separata tillfällen. Det kan ju hända rätt ofta att det blir 3-4 röda kort. Ja, ja. Men det är som konsekvent av ett storskaligt slagsmål. Ja. Liksom. Här är 6 separata tillfällen som genererar 6 röda kort. Och det är flest någonsin i någon av de europeiska storligorna.
Jaha. Men vänder det med den här matchen?
Det skulle jag ändå inte säga. Vändningen är visserligen nära, men den kommer inte med en derbyseger mot Espanyol, utan den kommer ju med en värvning av Edgar Davids.
Just det.
Och det är ju verkligen så att han kommer in, laget formeras om och allt klickar. För med David som bollvinnare, ja, då frigjordes Xavi på mitten. Och när Xavi frigjordes, ja, men det frigjordes någonstans i förlängningen även Ronaldinho. Ja. För då fanns liksom passningsleverantören där på ett självklart och pålitligt sätt. Och från början av januari 2004 och framåt genom våren, och då förlorar ju inte FC Barcelona på 17 ligamatcher. Det är en total scenförändring. Och Ronaldinho tar klivet. Det stora klivet, det sista klivet. Han går från att vara den där artisten som glimtar till och gör det när han känner för, när det passar honom, till att bli en världsklassspelare som presterar och levererar på den nivån varenda vecka, i varenda match, i ta med fan, varenda spelsekvens. Det är som att liksom hela konceptet Ronaldinho bara skruvas upp och skärps till. Ja, men inte lite intensitet någon gång ibland, utan fullt fokus och hög intensitet precis hela tiden. Och han är otrolig den här våren, Ronaldinho. Han är verkligen otrolig, och det blir ännu mer påtagligt eftersom att han så uppenbart är den stora, stora, stora stjärnan i ett lag som annars inte riktigt har hunnit växa klart. Det finns fortfarande ganska gott om Ronaldinho-kännare som hävdar att så bra som han spelade den här våren, så bra spelade han aldrig någonsin. Nej. Igen. Jag tillhör inte riktigt dem. Jag tycker att han hade faktiskt ytterligare en nivå i sig. Men jag förstår argumentet, för han gör ju allt. Han gör det enkla enkelt och han gör det svåra enkelt.
Ja.
Han petar in bollar ibland, han passar fram till mål ibland, och så gör han drömmål lite när han känner för. Han har den snurrvolleyn mot Osasuna, ja, som folk kanske kommer ihåg. Han har någon frispark mot Real Sociedad som är helt grym. Och så kryddar han ju den här liksom högeffektiva produktionen med trollkonster som bara liksom får käkar att träffa golvet.
Ja.
Det är väl redan i januari 2004 som han gör, ja, men ett av sina mest klassiska uppvisningsnummer. Och som sagt, jag tycker sombreron är överskattad.
Ja.
Har du bara lyfter bollen över en spel och tar den på andra. Du gör ofta på studs också.
Ja.
Men ifall vi höjer insatserna och tar det till en trippel sombrero samtidigt som du är hårt attackerad av 2 adrenalinstinna atletikspelare från Bilbao, ja, då börjar vi snacka.
Ja.
Du har sett den här, eller?
Nej, jag har faktiskt bara läst.
Den är otrolig.
Ja.
Och det är ju, som sagt, alltså, han tar emot en höjdboll och kontrollerar den. Och han har då 2 atletikspelare som verkligen liksom tuggar på honom, som är tätt på honom. Och en skakade av sig hyfsat snabbt. Det är inte så många sombreros. Men Gurpe Gi, alltså en av Athletics klubbikoner, som senare blev avstängd för anabola. Och själv hävdade att det var naturligt höga halter i kroppen. Inte fan vet jag, men en aggressiv jävla försvarare. Ja. Och honom lyfte då Ronaldinho bara bollen över fram och tillbaka igen. Och under hela den här sekvensen, från det att han liksom tar ner bollen och kontrollerar den till det att han har gjort en trippel sombrero och hängt av två atletikbackar, så är det ju en pågående bolljonglering. Alltså han jonglerar ju 11 touch under den här perioden. Ja. Och samtidigt så lyfter han då bollen 3 gånger över en back och hänger av 2 motståndare försvar. Det är alltså det är något som du hämtar i en serietidning.
Ja, det är, den är antecknad här.
Ja, den, för kommande den ska ut, den ja, ska ut
Instagram. För Tippel som grejer mot Bilbao.
Ja. Athletic som vi känner. Ja. Ja, det är ett av hans stora cirkusnummer. Det är det verkligen. Och det blir ju så mycket bättre av att det faktiskt leder någonstans. Alltså han blir av med de där försvararna och kan fortsätta spela. Och det är ju den kombinationen av ekvilibrism och effektivitet som gör Ronaldinho så unik och som han verkligen kan kontrollera genom hela den här vårspurten. För de vinner och de vinner och de vinner och till sist så är de ju uppe i nacken på Real Madrid och deras Galacticos, alltså det där laget som hade framstått som ett ljusår fram.
De var 15-16 poäng efter dem, va?
Ja, det var något sånt efter den där första klassikon. Men nu bara tuggar de och tuggar och vinner samtidigt som Real Madrid börjar krackelera. Och till sist så åker de då till Bernabeu och det är klart att de vinner. Och det är givetvis så att de gör det efter att Ronaldinho med en ganska otrolig, men för honom rätt ordinär lobbpassning friställer Xavi som lyfter bollen vidare in i nät. Ja. Och visst, de vinner inte ligan. De kommer aldrig ikapp det multieffektiva Valencia. Men de blåser förbi Real Madrid och de slutar tvåa i ligan. Och de har ju framförallt fått det att framstå som troligt och rimligt att just den här nya Barcelona-eran är på riktigt. Att den kan ta vägen någonstans. För när säsongen började, det var mest bara en önskedröm. Real Madrid, ja visst, de har Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl, Beckham. Men om vi tar in den här enda lynniga brassen från Paris, så då kanske det kan räcka. Uh-huh. Nej, ja, vi kan ju hoppas, men det är klart det inte kommer. Och så räcker det.
Ja.
Och så blir det mer än tillräckligt. Både vad gäller det sportsliga och det marknadsmässiga. Och precis varenda parameter du kan tänka dig.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
De har överträffat allas förväntningar med den här säsongen 03-04. Men vad händer sen?
Ja, alltså ifall vi tittar på Ronaldinho specifikt så väljer ju han faktiskt att stå över Copa America den sommaren. Och det var väl för att få lite välbehövligt andrum i tillvaron. Och samtidigt så utnyttjar då Barcelona möjligheterna som den sportsligt lyckade säsongen ändå har medfört. Champions League-pengar in. Det var en mycket större grej 2004 än det är idag. Och det innebar en helt annan budget jämfört med hur det hade sett ut ifall de inte hade lyckats. Så nu är det ju fullt tryck i värvningskanonen. Det är in med Samuel Eto'o. Det är in med Ludovic Gigi som var en stor grej den här sommaren. Ja. Hade ju liksom drivit Monaco fram till Champions League-final. In med Henke Larsson, bara det. Och därtill då in med fyra brassar. Och det är allt från det lite mer marginella som Silvinho och Ed Milson över Belletti fram till Deco. Och jo, Deco är brasse. Ja. Och att till denna kvartett lägga det faktum att Thiago Motta redan fanns i klubben, att det fanns någon brasse i Espanyol och att det fanns basketspelare från Brasilien i FC Barcelonas organisation, ja då får du ihop ett rätt bra Ronaldinho-häng uppe i hans stora hus
i
bergen i Castelldefels. Och här är väl lite ungefär samma situation som det var under första året i Paris. Att folk i och runt klubben tyckte att det var toppen att Ronaldinho verkade trivas. Och det är klart att det redan från början fanns kanske ett socialt överslag även utifrån ett katalanskt mått. Det var väldigt många människor och det var väldigt mycket häng med kanske ännu senare tider än vad katalanerna var vana vid. Men det tycktes inte gå ut över någon fotboll, tvärtom. Det tycktes ju förstärka fotbollen. Och in i säsongen 2004-05 så var det ju också rätt mycket så att Ronaldinho tilläts göra vad fan han ville. Ja. Men han hade själv sånt fokus att det inte fanns något problem med detta arrangemang. Och in i säsongen så går det sen bra för både lag och spelare. Barcelona tar täten i den spanska ligan och Ronaldinho, det är inte bara det att han bidrar, han är ju utslagsgivande, men får ändå kanske inte det där riktiga lyftet. Han var inte riktigt på samma hysteriska höjd som han hade varit den här våren.
Nej, jag har inte så mycket mål här i början på hösten.
Nej, det gnisslar lite grann. Det är ju faktiskt så att in i november så har han fortfarande bara gjort ett enda litet ligamål. Men allt var inte ligaspel. Barcelona var ju tillbaka i Champions League och ja, där hade Ronaldinho gjort ett mål mot Shakhtar och fixat en assist mot Celtic. Men i den riktigt stora glamourmatchen så hade de trots allt fallit mot Milan på San Siro och det kanske blev en lite extra tung smäll för Ronaldinho, för redan här var det väl tydligt att det var förmodligen han eller Andriy Shevchenko som skulle vinna Ballon d'Or.
Just det.
Och Shevchenko avgjorde den här matchen. Sen vände gruppspelet och det var dags för Milan att komma till Camp Nou. Och nog fan ju ett Shevchenko-mål nästan direkt där också. Och det var ju helvete. Men Barcelona lyckas i alla fall kvittera. Och det står 1-1 in i den sista minuten. Och så får Ronaldinho bollen. Och så utmanar han Milans backlinje. Och så gör han i alla fall en halv elastico på nästa. Och det går så jävla fort. Och plötsligt har han skottläge strax utanför straffområdet, rakt framför mål. Och så bultar han upp bollen i krysset med vänstern. Och det är liksom en så tydlig och stark förlösning. Ja. Okej.
Okay. Är det då han drar sig tröjan eller?
Ja, det är ett jäkla firande i alla fall. Jag kommer inte ihåg om han drar tröjan eller om han inte gör det. Men jag minns extasen i hans ansikte. För nu hade han någonstans gått upp i en personlig tungviktsmatch mot både sig själv från den föregående våren och mot Shevchenko. Och så avslutade han med det där knockoutslaget. Och vet du förresten vad som var extra speciellt med just det där målet?
Nej.
Det var, och det här är otroligt, det var det första mål han någonsin gjorde som seniorspelare med vänstern.
Jaha!
Han hade aldrig gjort ett enda mål med vänstern fram till det.
Och, Och det ser inte direkt onaturligt ut. Om det är det jag tänker på, så är det så här, när jag såg det så bara, fan vilken bra vänster
han alltså har. Det är den mest självklara, han bombar ju upp bollen i krysset.
Ja, han borde gjort hur många som helst.
Ja, ju. Första någonsin. Aha.
Ronaldinho. Ronaldinho som skapar sin yta. Gol, gol, gol! Publiken exploderar på Camp Nou. Det där är godkänt. Vilket passningsspel. Vilket avslut. Underbart.
Men en typ av befrielse och en sorts förlösning. Och i matchen som följer omedelbart därpå, då är han 1+1 när Barcelona slår Real Madrid i El Clasico. Och då är liksom the show up and running igen. Och nu vinner han visserligen inte Ballon d'Or, utan det gör Shevchenko. Men det här är ju på tiden då det fortfarande fanns två priser som ansågs gå till det som i praktiken var världens bästa fotbollsspelare. Det var Ballon d'Or å ena sidan och så FIFA World Player of the Year å andra sidan. Ja. Och de där har ju nu smält samman till en utmärkelse. Men här var det två olika tungviktsbälten. Och Shevchenko fick det ena. Men Ronaldinho fick då det andra. Ja. Han blev FIFA World Player of the Year. Och jag skulle väl säga att Ballon d'Or fortfarande hade lite högre status. Men fan vet om det borde ha haft det. För det priset röstades ju fram av olika journalister. Ja. Liksom lösdrivare som du och jag och Anders Bengtsson på Offside. Medan då FIFA World Player röstades fram av alla förbundskaptener och landslagskaptener världen över. Och visst, det finns lite skuggiga figurer som är kapten för Uzbekistan eller coach av Vanuatu, men om något får väl ändå deras omdöme sägas vägas tyngre.
Ja.
Så Ronaldinho kunde möta 2005 och ändå med gott samvete hävda att han blev utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Och sämre gick det ju inte därefter.
Nej.
Trots att ja, men matcherna som kanske mer än några andra kom att definiera våren 2005 för Ronaldinho faktiskt slutade med nederlag. För i åttondelsfinalerna av Champions League så ställdes ju Barcelona mot Chelsea. Och kanske var liksom den fotbollsideologiska dimensionen inte riktigt lika stark och närvarande som det sen skulle komma att bli när Pep Guardiolas Barcelona ställdes mot José Mourinhos Real Madrid. Men notusan fanns den på plats redan här. För Barcelona, ja, det var ju flytande fotboll och show och godhet och Ronaldinho. Medan Chelsea var fysik och maskin och cynism och José Mourinho. Och det är klart att det är en överdriven förenkling, men det var ändå de premisserna som många uppfattade de här mötena utifrån. Och det försvagades ju inte direkt efter första matchen som Barcelona till sist vinner med 2-1, men som både vi och alla andra egentligen minns som Anders Frisk-matchen.
Ja, just det.
Drogba blir utvisad efter en lite tveksam situation som kan bedömas på olika sätt. Och Mourinhos raseri efter den utvisningen går ju inte att kväva.
Nej.
Han eldar ju på något så inåt helvete. Och det är upprört i alla skrymslen och vrår av den socialmediala värld som inte riktigt har blivit socialmedial ännu, men det blir ju hela den här kedjan av hot mot Anders Frisk och mot hans familj som får honom att avsluta karriären. Ja. Och det är ju en jävla grej, och det finns ju sen med in i returmatchen, och den här returen, den är ju helt episk, för jag tillhör ju dem som inte riktigt ställer upp på att José Mourinhos första Chelsea var ett defensivt lag.
Nej.
Okej, det var väl ett kontringslag, men fy fan vad de kontrade. Ja. När de körde så körde de. Och här strimlar de ju Barcelona under en blixt blomstrande inledningsperiod på så där 20 minuter. De springer ifrån till 3-0. Och det är ju helt grymt. Men sen reser sig Barcelona och reducerar två gånger. Och då har de ledningen totalt på bortamål. Men sen gick Nicka John Terry in det där avgörande målet på slutet. Och Chelsea går vidare. Men trots denna stora blå triumf så tror jag inte att jag överdriver när jag säger att de allra flesta världen över minns knappt att Chelsea gick vidare. De minns knappt att Chelsea vann. Utan det folk kommer ihåg, det är ju Ronaldinhos andra reducering. Han gjorde den första också, men det var en straff. Sen gjorde han ett till mål och ja, vad fan var det egentligen?
Ja, det var en tåpaj.
Ja, så kan man säga. Och får det att låta som ett Romario-mål på dussinet.
Ja. Jag tror
du gillar inte, du tycker det är överskattat eller?
Jag tror han har lärt sig av Romario eller av futsal då såklart.
Det tror jag också. Ja,
sen tycker jag det är fruktansvärt överdrivet att hylla det målet.
Tycker så du? Ja, där är vi inte överens.
Nej, jag tycker han dansar lite framför Cavallo. Visst, men sen är han en tåpaj. Jag kan inte förstå vad det helt otroliga det målet är faktiskt.
Är du allvarlig?
Jag är fullkomligt allvarlig.
Obegripligt. Alltså, det otroliga med det här målet är ju att Ronaldinho i stunden, utan att röra bollen, enbart genom att flytta den egna kroppen, hittar öppningar och kommer sen fram till lösningar som ingen annan hade gjort. För Adels är ju förtjust i det där första, att han dribblar utan att röra bollen. Mm. Han dribblar stillastående enbart genom att flytta den egna kroppen och få motståndarna att flytta sig därefter. Och sen uppstår den där luckan, och den är ju så liten och den kommer så snabbt att ingen annan hade ens tänkt på att den fanns. Men Ronaldinho hinner och instinktivt, impulsivt fatta att den finns där och hur han ska kunna få bollen dit. Och visst, sen drar han ju då till med en typ av tåpaj, men det är en tåpaj från långt håll för att vara en tåpaj. Det är en tåpaj som kräver fullständig exakthet, och att styra en tåpaj är fan inte enkelt.
Nej.
Och där till så slår han ju till bollen på ett sätt som ger den ytterskruv. Det är ju en skruvad tåpaj.
Det håller jag med om, är ju såklart svårare då. Men det stora frågan i detta är varför använder inte fler anfallare tåpaj?
Det är inte den stora frågan. Det är en fråga. För visst, den är effektiv. Den kommer så jävla snabbt. Och jag tror att svaret är att det är just ett så svårkontrollerat skott.
Ja.
Är du Romario så kan du placera en tåpaj. Det är inte så många andra som kan göra det i hög fart.
Nej.
Och det är framförallt inte många som kan skruva en tåpaj från 18 meter.
Nej, skruva en tåpaj är inte lätt. Men jag hävdar fortfarande att han har gjort så jävla mycket annat som är helt fantastiskt. Så att det här är...
Nej, vet du vad det var? Alltså, det här var ju också förlängningen av hans mål mot England i VM-kvarten. Det som förminskades av engelsmän som ville hävda att det bara var tur, tillfälligheter, en felträff. Och nu är du inne på lite det spåret.
Nej, jag hävdar inte att det är tur för fem öre.
Nej, men alltså det som förstärker det snarare än reducerar det, det är just att det här var den typen av mål som ingen engelsman, eller för den delen skandinav, eller fan nordeuropé, hade kunnat se komma, för det finns liksom inte i vår fotbollskultur att improvisera fram den där typen av avslut. Det finns inte hos oss att slå den där frisparken över David Seaman, och det finns än mindre att dansa fram den här öppningen. Och när Ronaldinho själv pratar om sin fotboll så är han sällan särskilt målande. Men här så kom han för ovanlighetens skull med en bra formulering som faktiskt gav mig någonting. Han minns det här som 3 sekunder då det var som att någon hade tryckt på paus och att jag var den enda som kunde röra mig. Och den formuleringen gav mig någonting, men en formulering som gav mig ännu mer, det var faktiskt den som jag fick höra med mina egna öron på en av mina egna frågor. För strax efter det här målet så stod jag som man gör, och småpratade lite med Brasiliens dåvarande förbundskapten Carlos Alberto Pereira. Jaha. Om just skillnaden mellan brasiliansk, europeisk, nordeuropeisk fotboll. Och då valde han själv att peka på just det här målet för att exemplifiera det som var hans poäng. Han sa att det där målet som Ronaldinho Gaucho gör är just skillnaden på en europeisk spelare och en brasiliansk. För vi är inte som elektriciteten ur ett vägguttag, en konstant ström. Vi måste kunna växla tempo, kunna explodera. Och vet du vilken term Pereira använde därefter?
Nej.
Ginga.
Ja, den älskar man ju.
Den är du bekant med. Ja. Och det är också en sån där term.
Skicklighet. Ja, medfödd känsla.
Ja, någonting svårdefinierat, men som gick att definiera just genom Ronaldinhos mål på Stamford Bridge enligt Pereira. Och även om du är skeptisk så köper jag det till nästan 100%.
Nej, men jag köper allt han säger helt och hållet. Men jag hävdar att tekniska nummer och mål som han har gjort, det här är ett 3+.
Men det är inte nödvändigtvis det tekniska, det är improvisationsförmågan, påhittigheten. Ja. Det är det, liksom, det är snabbheten i huvud snarare än svårigheten med fötter.
Ja.
Svårighetsnivån med fötter är också hög, men det är framför allt just kreativiteten och liksom regelbrytandet som fångar mig här. Ja.
Jag ska naturligtvis lägga ut detta på VVK podcast också. Det ska bli jätteintressant att faktiskt höra vad ni lyssnare tycker.
Jag accepterar eller tycker nästan, men liksom det där målet gjort av den spelaren i det läget. Ja, men det förkroppsligade allt som faktiskt lockade med Brasilien. Och jag har genom alltså herre Jesus, jag är anglosaxiskt.
Nej, men jag köper det också.
Uppifrån Malmberget liksom. Jag gillar ju i grunden inte den här typen av fotboll så jävla mycket. Nej, men jag är liksom samba fotboll, allt det där, VM-krönika från 82, det är trumma. Det har aldrig varit min grej. Min grej har ju mer varit liksom hårda tacklingar och krigiska terriers med väldigt begränsad förmåga. Här får jag liksom nästan bara resignera och acceptera ett nederlag, för just den här grejen, det går inte att värja sig. Ronaldinho kör sin skruvade tåpaj när alla andra bara hade kört fast.
Ja.
Och så, alltså, färgstark var han och sorglös, begåvad, avspänd och levnadsglad. Ja. Och här trädde han ju fram också som, ja, men en Garrincha för en ny tid.
Ja.
För det var ju det som alltid sa som Garrincha, att visst, de tycker han var bäst av alla, de som älskar Garrincha, bättre än Pelé, men framförallt så gav han ju glädje. Han var ju alegria do povo, ja, folkets glädje. Och det här var ju Garrincha för en ny tid.
Ja.
Och just att han gjorde det på engelsk mark, det tillförde också någonting, för ja, men engelsmännen uppfann fotbollen, men brassarna färglade fotbollen. Ja. Och jag vet inte riktigt, jag tror på hela den här grundpremissen att det finns en fundamental skillnad i uttolkandet av fotboll mellan brassar och många europeer.
Det gör jag också.
Men ja, sen om det är liksom nedärvt kulturellt arv eller om det är följden av att de har spelat så satans mycket futsal.
Ja.
Det är, alltså, jag tror att det är både
och. Och på stränderna.
Ja, men jag tror verkligen att det är både och.
Ja.
För jag tror inte att någon som inte har lärt sig att reagera och tänka och handla så jävla kvickt som det krävs i futsal kan göra det där.
Nej.
Men jag tror också att liksom hela förgudligandet av den sortens fotboll också påverkar brassar och gör det. Det ligger närmare till hands att tänka tanken och försöka, för du får så jävla mycket klang och jubel och uppskattning tillbaka.
Ja.
Och grejen för mig här var ju att anledningen till att jag stod och chitchattade med Carlos Alberto Pereira några veckor efter Ronaldinhos drömmål, det var ju just att jag liksom hade kapitulerat.
Mm.
Och för första gången gick till sådana som dig, beslutsfattare på Sportbladet, och sa att nu måste jag fan åka till Brasilien och skriva pretentiösa reportage om liksom den brasilianska folksjälen uttolkat i fotboll. För,
och jag bara, ja men jättebra idé.
Jag tror faktiskt inte att det var du som sanktionerade detta. Men med Ronaldinho på toppen av världen på ett så tydligt och karaktäristiskt brasilianskt sätt, då kände jag mig fan nödgad att tugga kulan, att svälja det bistra fotbollspiller som innebär att jag behövde bemöda mig med att åka till Brasilien och följa både landslag och klubblagsfotboll under några veckor.
Terry's header only as far as Iniesta. Now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal. Wonderful, wonderful goal. Absolutely breathtaking. Ronaldinho. You just didn't see it coming. And in the blink of an eye, back of the net. Petr Cech never moved.
He just literally wasn't expecting it. He didn't believe for one minute the Brazilian would just do what he did. Everyone's waiting for him to thread the ball through for the runner. But the watch, I mean, before you even blink, it's in the back of the net. That is absolutely outrageous. That's why he's World Player of the Year.
Hur blir hösten med Barcelona då, 05?
Alltså, det går väl nu att börja prata om ett mönster. Och det mönstret innebär väl att även när Ronaldinho är på en väldigt bra plats och är i väldigt bra form, så är han kanske inte riktigt fullt uppskruvad när de övriga inleder sin säsong. Och det har väl i och för sig att göra med att hans försäsong blir förskjuten. Han är iväg och spelar Confederations Cup och allt sånt där. Men jag tror väl kanske inte att liksom det där träningsprogrammet som han fick medskickat till semestern hemma i Brasilien kanske inte prickades av på alla punkter varje dag. Så han är lite seg in i den här säsongen också. Gör inte en poäng de första fyra matcherna och blir faktiskt bänkad i den femte. Och det är inte för att han är för dålig, men det var bara så det var just där och då. Sen var matchen som följde omedelbart därefter en Champions League-match mot Udinese, och då gjorde han hattrick. Och sen tror jag det var 6 mål och 4 ass på de 5 ligamatcher som följde. Så okej, nu var han tillbaka. Ja. Nu var han igång och nu spelade han upp hela sitt register. För från och med början av oktober och framåt, ja, men så gör han egentligen poäng varenda match under mer eller mindre resten av säsongen. Och det är ju vissa av de här poängen som sticker ut, som på något sätt faktiskt är värda lite mer än bara ett mål eller en assist. Och det första jag kommer att tänka på, det är väl den framspelning han ger Ludo Gigi mot Osasuna här i oktober. Vet du vilken jag syftar på?
Du, det är så många framspel. Nej, vilken är det?
Det är den när han alltså med fullt medveten avsiktlighet lägger en hyfsat lång djupledare, genomskärare till Gigi med ryggen.
Ja, ja.
Det är inspelet från högerkanten och han liksom snärtar iväg den med ryggen. Och både tillslaget, vallningen, men då framförallt spelblicken och påhittigheten är ju extraordinär. Och det är liksom ingen diskussion om huruvida det är medvetet eller inte, för Ronaldinho använder ju ryggen i sitt spel. Han hade ju redan tidigare i Barcelona gjort ytterligare en sån där grej som fick en att häpna, fick en att känna att det hade jag aldrig sett förut. Och det är han gör om det första säsongen, när det kommer någon långboll till honom.
Han dämpar den över huvudet.
Va? Med ryggen, i full fart. Ja. Så tar han ner den på ryggen, och inte då tar ner den där, utan liksom får den med sig framåt. Ryggar den över sitt eget huvud, så att han inte behöver sakta in, utan bara
i
kan fortsätta
fart.
Blåsa
och,
på.
Och, ja. Och när man ser på reprisen, han gör det fullt medvetet. Liksom.
Ja, verkligen. Ja. Och det brukade ju sägas att före vår tid, innan det fanns video, så då kunde ju Roger Magnusson ta ner bollen med nacken och liksom köra så. Och det kanske han gjorde, vi ska inte förminska honom och liksom säga, ja men i det tempot var det lätt. Utan om han gjorde det, så är det bara att ta av alla hattar vi har och konstatera att i så fall är ju det här någon typ av efterföljare till den metodiken. Och liksom, även om han började lite segt poängmässigt den här säsongen, så tror jag det var hans allra första match, den här supercupen mot Real Betis, då han också gjorde en grej jag aldrig hade sett tidigare. Då han alltså dribblade bort folk med bollen liggande på bröstet. Har du sett det? Ja, men alltså, det är så liksom tight situation och han tar ner bollen på bröstet, men istället för att liksom bara dämpa den ner framför sina egna fötter så håller han den kvar på bröstet och låter den rotera som man kör så här balansbar, jag vet inte fan vad de heter, ja, när spelarna ja. Man liksom kör på rattar ja, för att liksom hålla en kul. Ja. Den liksom metodiken användes av för att manövrera sig loss från två Betis försvarare med bollen kvar på bringan. Och så när han väl är fri från dem, då snärtar han iväg den med axeln och fortsätter dribbla. Ja. Och det är så bara sådär, det där har jag aldrig sett.
Nej.
Det där har jag aldrig sett. Och
frågan är om han har sett det, eller om han bara uppfinner det i stunden.
Jag tror fan det sistnämnda. Ja. Sen vet jag att han gillade ju så här fotbollsfreestyle, alltså sådana här gycklare som ligger i Camden i England och liksom gör tricks med sina sular ja. Och liksom verkligen är cirkusfolk snarare än fotbollsspel. Sånt där tyckte ju Ronaldinho var coolt ja. Och han tog säkert lite inspiration därifrån. Men att göra de där grejerna på fotbollsplanen, ja men det tror jag inte att han hade. Så jag tror inte det fanns förlagor, utan det var bara sånt han liksom som hände i stunden ja. För att det var den bästa grejen ja. Som gick att göra.
Ja.
Och det är klart att även detta liksom plus då allt annat i helhetspaketet gjorde ju honom till det där som Real Madrid hade missat. Den absolut mest karismatiska, marknadsmässiga fotbollsspelare eller fan idrottsman som överhuvudtaget gick att föreställa sig. Och kommersialiseringen av fotbollen, den har vi problematiserat förr, den kommer vi problematisera igen, men Ronaldinho lyckades ju göra till och med den inte bara någonstans acceptabel utan försåtligt tilltalande, för hans reklamgrejer blev ju också sevärt spektakulära. Och det var väl ju så att det första stora han gjorde i Barcelona blev inte helt lyckat, för att smasha in och fönster på den heliga katedralen i Santiago ja, de Compostela.
Just det.
Och det kanske inte var svinbra, men det var det ju, för det gav det bass och ryktbarhet ja. Och gjorde att liksom, det gick att spinna ytterligare på. Men nu hade det då gått halvannat år och hans status hade vuxit lavinartat. Och nu gällde det ju att slå an rätt sträng för att maximera den kommersiella nyttan av det. Och man kan säga väldigt mycket om Nike, men här får jag ju liksom bara resignera och kapitulera ytterligare en gång.
Är det ribban du tänker på det?
Acceptera att alltså de kom med ett bidrag till fotbollskulturen med sina reklamfilmer mellan sig 95 och 2005. De har ett årtionde där de är väldigt tonsäkra under precis den här tiden då allt växer fram och förändras. Och Ronaldinho och den brasilianska fotbollen var ju helt centralt här. Och det är väl en anledning att faktiskt plussa Sandro Rosell ytterligare några vänder. För han var ju med och drev allt detta. Han var där och liksom skrev det första Nike-kontraktet med Ronaldinho när han var 16-17 och han var väldigt snabb med att förlänga och förbättra avtalet efter det där målet mot Venezuela sommar 1999. Utifrån deras egen horisont så gör ju Nike väldigt mycket rätt i relation till fotbollen under de här åren, och allra tydligast uttrycktes väl det just genom de här reklamfilmerna som både jag själv och tror jag väldigt många ur min generation kan titta tillbaka på och romantisera än idag.
Han har fått sin signatursko och i november så kom hans stora signaturmatch också.
Ja, den match han lämnade efter sig. Den match han spelade som lever kvar mer än någon annan. Och det är ju då höstklassikon 2005 mot Real Madrid på Bernabeu. Och in i matchen är tabelläget tajt. Barcelona ligger en enda poäng före Real Madrid och kan alltså passeras vid förlust. Sen är det ju för sig varken Barcelona eller Real Madrid som toppar tabellen, utan det är
Vad ska vi säga, Atletico Madrid.
Ja, det är en trött gissning. Osasuna,
ja.
Javier Aguirres Osasuna ledde ligan på väg mot kvalplats till Champions League. Men jag får ändå acceptera att det inte är Javier Aguirres Osasuna som världen snackar om den här veckan. Det är de här lagen, den här matchen, den här spelaren. Och Ronaldinho är helt oemotståndlig, för det är ju lätt att kanske bara tro att det är målen han gör som utgör insatsen, men han är maxad hela fighten igenom. Det typ första som händer är att han får en enkel passning och bara missar mottagningen, släpper ut den över sidlinjen och han bara garvar, och med det avklarat så är han i stort sett felfri resten av matchen. Mm. Och det är inte för att han spelar säkert. Han är inte Busquets.
Nej.
Som är felfri genom att slå 400 passningar klokt i sidled.
Nej.
Utan han spelar ju med jättehög svårighetsnivå och lyckas med allt. Och det är framspelningar. Det är fan till och med bollvinster. Det är dribblingar. Det är avslut. Och det är ju de här två målen som kombinerar allt Ronaldinho kunde vara när han var som mest effektiv. Det här är ju inte de mest halsbrytande mål han någonsin gjorde, men det är sån total effektivitet. Det är bollen framför fötterna, det är maxfart, det är bara virvelvind förbi en eller ett par försvarare och så skicka in bollen förbi Casillas och i nät. Och det första målet är väl lite vassare, för då trampar han ju då först förbi Sergio Ramos och sen kliver han runt El Guera och sen drar han iväg skottet precis innan Roberto Carlos har nått fram. Men det är nästan ändå det andra målet som känns mer, eftersom att de upprepar precis samma grej.
Ja.
Det är trampa loss på utsidan av Sergio Ramos ytterligare en gång och stackars, stackars Sergio Ramos.
Ja. Killar, nej, bara, men han är inte med 19-20.
19 gör sin första El Clasico och så ställs han mot detta.
Ja, och han försöker vara fysisk mot honom. Det funkar liksom inte.
Nej, det finns inget som funkar. För jag tycker ju inte att Ronaldinho är särskilt nära i diskussionen om världens genom tiderna bästa fotbollsspelare.
Nej, det tycker inte jag heller.
För när man har den diskussionen, då måste man ju väga in hur länge man har gjort det, hur många gånger man har gjort det. Och det är bara att kolla på Messi och Ronaldo. De har hållit på i 15 år på så gott som samma nivå. Ronaldinho, det var 2, 3, max 4 år som han var uppe på de höjderna. Men när han väl nådde sin maxhöjd, då tittar han ju inte ner på någon i den där diskussionen. Alltså när han spelar så här, då var han ju lika bra som Messi, som Pelé, som fan Maradona.
Ja,
men nästa. Det var ju i några få matcher, möjligen några få säsonger.
Men det som slår här också är vilket jävla fysiskt praktslag han är. Liksom, de tacklar honom, han står ju upp. Han är så jäkla snabb. Liksom, han är 100% vältränad.
Ja, verkligen. Och han har ju där till liksom balansen, motoriken, koordinationen. Så du kan ju inte få honom ur balans. Och det innebär att det finns liksom inget sätt att möta honom. Ska du spela fysiskt så förlorar du. Ska du försöka springa mot honom så förlorar du. Försöker du bromsa in honom så drar han iväg. Liksom attackerar du, då bara petar han runt dig. Och liksom sjunker du djupt där, då kan han skjuta från distans. Står du högt så kommer han in bakom.
Ja.
Han kan passa, han kan dribbla, han kan skjuta. Nej, här är han bokstavligt talat ostoppbar. Och återigen, inte i två sekvenser, utan så gott som under matchens alla 90 minuter. Och ni vet ju också att den här prestationen och det andra målet belönas med en stående ovation från Bernabeu-publiken.
Ja.
Och ni vet ju också att det är något som sitter rätt långt inne. Ja. Men som ändå har plockats fram vid några få tillfällen. Och alltså motståndarspelare har Bernabeu hyllat ganska ofta. Liksom Del Piero kommer dit och får en stående ovation. Men det är någonting när motståndarspelaren representerar Barcelona. Ja, som gör att det är ganska svårt.
Maradona fick väl den någon gång?
Ja, det sägs att det är 4 stycken totalt. Tar du dem då?
Nej, ja, men det är Maradona.
Ja, men det går ju, alltså det är bara uteslutningsmetoden egentligen. Nej, Maradona är ju helt rätt.
Cruyff.
Ja, absolut. 74. Maradona 83. Jag vet inte fan om Maradona ska... om Maradona ska ha det. Men det som sägs kring det är ju att han får det efter målet han gör. Och målet han gör är inte så jävla speciellt. Han kommer fri från mittlinjen, runda målvakten. Och sen är liksom den enda grejen att han likt en annan Marcus Rosenberg inte slår in bollen. Utan gör en extra dragning så att backen försvinner iväg och promenerar in med bollen. Aha. Men ifall det bara var det så hoppas jag att han får det för en helhetsgärning snarare.
Ja. Vad ska vi säga? Messi också eller?
Ja, det vore ju rimligt. Eller men faktiskt inte.
Romario?
Nej, du var rätt era med Messi. Men faktiskt inte just han. Trots allt han har gjort det.
Nej, då får du nog säga.
Iniesta. Ja. Och grejen att det förstärktes ju av att han vann VM-guld åt Spanien.
Ja, ja.
Så han fick som stående ovationer på alla arenor han kom till. Ja. Dels året efter VM och dels året när han sen skulle lägga av.
Ja.
Men som någon målande beskrev det. Fotbollens musik kan inte låta mer tillfredsställande än så. Det finns liksom inget bättre ljud i en fotbollsspelares öron än en stående ovation på Bernabeu efter att du har besegrat dem som Barcelona-spelare. Det här var en milstolpe till match av så många skäl. Ifall vi lyfter blicken från Ronaldinho och Barcelona så var ju den här utspelningen det slutgiltiga beviset på att Galacticos-projektet hade kraschat.
Ja.
Det här var slutpunkten för Galacticos-eran som byggt så mycket på löftet om de stora showerna. Och bakvänt nog kom den absolut största showen. Den bästa individuella prestationen under alla de här åren. Inte från någon av Real Madrids Galacticos utan från den Galactico de själva valde bort.
Ja.
Och det gick ju bara några månader så hade Florentino Perez avgått. Zinedine Zidane meddelade att han skulle lägga av efter säsongen. Fabio Capello kom in som manager. Och då var det ju inte liksom den löst släppta showen Nej. Som återstod. Goes past Algeris if he isn't there and puts it through the legs! A master at work! Wow, awesome! You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers. That was awesome! Absolutely superb. And listen to the fans here. Real Madrid fans applauding that individual goal from Ronaldinho. I tell you what, you go a long, long time before you see that again. He takes on Sergio Ramos. He's passed him in a flash. Head up. He slots it in the far corner.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.